Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi brukar ganska ofta sitta och säga att vi sitter ganska tidigt på morgonen och spelar in de här avsnitten. Idag är kanske nytt rekord 07.16 slog klockan precis. Det är bara timmar efter att jag själv kom hem från England. Det är bara timmar till att vi ska skicka Daniel Forsell för att reka nästa försäsongsturné i Kina, så det är fan inklämt i tajta kalendrar och därför så har vi inte tid för något lull, utan vi trycker igång det här och tar det senaste kring vårt kära Liverpool. Ja, det gör vi, och som sagt, Danne, vi gör det i komprimerad och väldigt tidig form. Så här nära har vi nog ändå inte varit att känna att idag ställer vi bara in. Men fan, vi är män av folket och trycker ändå ut en snabb liten reflektion från de senaste dagarna.
Ja, men så är det ju, jobbet ska ju göra, så man är ju lite sugen på att höra om hur det var i London, framförallt nu när du var på plats. Och som du sa här, det är ett par timmar sedan du landade på svensk mark och ett par timmar bort tills jag ska försvinna från svensk mark här mot fjärran östern, som man sa förr i tiden bara. Så får vi se vad det innebär i slutändan, men nej. Det var tufft, men då, det var ställa klockan liksom. Podd är inte ofta det står när man har ställt klockan på alarmet i telefonen.
Man vet ju, branschansvarig på LFC.se, vår kära vän Pelle Enberg, han använde ju ofta uttrycket när Liverpool skulle på försäsongsturné till Asien. Då hade Liverpool dra till fjärran öster. Så jävla fint faktiskt.
Det är borta, någonstans ska jag landa här i ett par dagar här över helgen, så får vi se. Exakt, vad det innebär.
Exakt. Nej, men så är det. Och därför också, lite senare kommer vi tillbaka kommande vecka efter att vi har mött Tottenham, så att folk är med på noterna. Men jag är alltså nyss hemkommen, kom hem i natt efter ett par dagar i London, på plats på London Stadium och i den ruskigt deppiga OS-byn som, ja, nu är det ju, men fan, det var ett Friends Arena, eller Strawberry heter det väl numera, 2.0, och från att ha sett Marcus Leifbys, vad fan heter den, Big Ten?
Big Ten, va, eller någonting, ja, precis.
Ja, men du vet, då var de ute i kvarteren runt det som, alltså för dig och mig så är ju West Ham's Arena Upton Park, sen hade det ju blivit en jävla boiling ground och allt möjligt, men du vet, då var det ju sitta på kvarterskrogen, käka jellied eel, och det var så sunkigt och äckligt som man visste inte var man skulle ta vägen. Nu var det ju sitta på någon italiensk jävla kedjerestaurang liksom i köpcentermiljö innan man tog lilla spatseringen mot något som snarare påminner om lilla Wembley. Det var det är fotbollsdöden man har gått till mötes i östra London i alla fall.
Ja, man får ju verkligen jämföra det också med för de som inte var med då, om man säger så, när det var Upton Park också, så var det ju en av de tätare brittiska arenorna, en riktigt sådär klassisk, en Highbury, alltså en riktigt tät, alltså jag tycker att det lite var urtypen av den brittiska arenan också, så att det, liksom, det är ju en väldigt stor skillnad. Det är väl London Stadium är ju stället, som du säger, som Wembley runt, stort, långt till planen för den delen liksom, om man är längst ner och sådär också. Det är absolut inte den täta inramningen, och det måste ju vara, alltså framförallt för dem som har gått, vet, följt sitt West Ham i 30 år, i 40 år, i 50 år. Alltså det måste vara helt sjukt att få den grejen, för att ibland kan man ju tänka när man kikar på tv och sådär att det är just... Det är ju inte bara arena grejer liksom. Det är inte bara att det är något konstigt som har hänt med din arena, att det är en annan känsla på arenan, utan det är ju verkligen som du sa, det är ju allt det där runt omkring också. Och det är väl fina loger, och det är italienska kedjerestauranger som du sa istället för de här, ja, men kanske brittiska pubbarna. Och det är svårt att återskapa den känslan, eller det går ju liksom inte. Jag menar, det är ju, tar man jämförelsen med just Wembley, så är det väl det som Liverpool fans ofta har försökt göra när vi har varit där på finalen. Man har hittat ett ställe som heter Greenman, som är, ja men lite lite trevligt. Man kan vara både inne och ute. Det blir lite pub, men framförallt fokus på det utvändiga liksom. Och det är ju samma där vid Wembley. Det finns ju inga genuina brittiska pubbar där du sitter och käkar någon ål, som du säger liksom, i Wembley-området. Utan det är bara, allt är uppbyggt och utbyggt från arenan. Och då är det ju de här kedjorna, och det är liksom en amerikaniserat, får man väl gissa. Men det är ju det jag skulle säga, att man känner att det är liksom.
Alltså, där finns ju någon enkelhet in över med grabben också. Liksom. Det är ju klart att direkt från tunnelbanan man går upp, man hade kunnat glida runt och shoppa lite fotbollströjor och kläder och allt möjligt runt omkring. Och sen så kan man faktiskt sitta ganska vettigt och utan att liksom känna sig som intryckt i en jävla sillburk, höll jag på sig, liksom som man står på The Park eller ställena runt Anfield, vilket vi ju såklart tycker har sin charm. Men jag förstår ju enkelheten och bekvämligheten i att gå på fotboll på det här sättet, men det är ju inte alls så, om vi säger, fotboll var tänkt att upplevas i England, utan det här är ju en revolution, precis som du säger, som har skett på grund av att du ska egentligen mjölka kommersiella partners och väldigt mycket mer runt omkring snarare än bara fotbollsupplevelsen.
Ja, men precis, det är väl precis det handlar om, mycket om att det ska finnas den enkelheten om man åker dit. De vill ju vara globala, alla klubbar egentligen, så att jag menar, du vill att det ska komma turister dit, kunna lägga sina pengar på de bitarna som är runt omkring, och framförallt i klubbens egen shop och så vidare. Så det är klart att det anpassar sig mer och mer efter den typen, och även om det blir bättre eller sämre är frågan, för att det är nog det som jag tror att de flesta av oss i alla fall också fastnade för, även om man var där första gången, man var där med typ som din grabb Jamie, som jag vet är 10 liksom nu, och ja, är man där då, nu var det inte första gången han var på engelsk fotboll, men är man liksom på den typen, jag tror att det finns ju också någon skärm, alltså,
han tycker
i att man har suttit intryck
liksom. Sitta på den italienska restaurangen, ja. Figo, där vi satt senast och jag drack 2 Peroni och fina glasflaskor, medan han tog en glass efterrätt innan vi gick på matchen, istället för att jag säger till henne att vi ska ta en lökburgare utanför Anfield och så ska vi trängas på The Park. Så det är ju, vi föder ju tyvärr upp en ny generation som kommer konsumera fotboll på ett annat sätt, och publivet riskerar vi ju döda.
Ja, men för det är det jag tänker lite. Alltså grejen är att det är klart att då tycker man ju att det är skönare. Sen tror jag samtidigt att man själv, om man var med när man var 10 och gick på The Park och var i någon silburk, då tyckte man nog att det fanns någon charm i det med liksom. Men det är klart att hade du frågat 10-åriga...
Tills klorinstanken tog över i näsborrarna, om man bara kände, jag klarar inte av.
Ja, och framförallt tills alternativet också finns. För då fanns ju inte alternativet att ta en glass och liksom sätta sig på en normal uteservering. Och det är klart att hade du frågat mig 10 år, så hade jag hade nog gått på glassen i det läget också. Så att det var liksom snarare att bristen på alternativ gjorde ju att man söps in i kulturen, och sen blev den jävligt cool när man liksom blev lite äldre och kunde börja åka över själv och sådär. Men vad fan har vi annars att säga om, nu har vi liksom arenaupplevelsen 1 av 5, 2 av 5 kanske i liksom det genuina i det riktiga England, men däremot lite bättre om man ser det ur bekvämlighetssynpunkt just när man åker. Det hade varit värre om du och jag åkte och satt oss och tog liksom, då hade
vi varit inklämda. Vi hade löst det ändå.
Jag menar mer att man hade inte velat, det är då man inte vill ha den typen. Jag menar, det är ju många som åker
som
typ
sagt,
om,
vi hade hittat lösningar.
Jag tänker dem, om du har varit på liksom Upton Park till exempel, alltså om du är West Ham fan till exempel, då måste det ju vara en stor skillnad liksom. Alltså, sen
när du stängde säsongen, nu minns jag inte vad det är, om det är säsongen 14-15 och sen till premiären 15-16, då ska du kliva in och bara så här, aha, det är liksom en ny sport vi håller på med nu. Nej,
exakt.
Det är något helt nytt jag ska göra. Den förändringen måste vara för jävlig. Och det har ju varit, nu har det ju varit en icke-diskussion väldigt länge sedan man valde att börja bygga om och bygga ut och förändra och förstora Anfield, med just diskussionen när man kanske skulle ha flyttat Anfield annars eller byggt om det. Alltså det är, fy fan, det är den... nästan stora fotbollsdöden för ett lag att flytta sin arena helt och hållet och för lära sig en ny matchdagsritual.
Nej, jag tänkte bara säga snabbt att vi har ju våran light-version av att jämföra man området kring Anfield där man åkte dit första gången, och nu så är ju det det går ju åt samma håll med området liksom, men som du säger, det, då finns ändå de här genuina bitarna kvar tack vare att du ligger kvar på samma ställe och du har liksom traditionen i väggarna på något sätt. Det är ju det som är den största biten när man just flyttar arenan liksom. Men nej, vi skulle vara kort och koncisa idag, så 10 minuter in får vi gå vidare till fotbollen också.
Ja, exakt. Men samtidigt så kanske det ändå är lite signifikativt för hur man känner just nu. Man pratar gärna om annat än fotboll, för det var ett Liverpool som visserligen fladdrade till här. Man hade en 2-1-ledning under perioder efter att ha studsat tillbaka lite i början av andra halv. Det var ett roterat Liverpool som till stora delar påminner lite om den elvan vi slängde ut mot Fulham här för någon vecka sedan. Och samtidigt får man väl säga, för vi ska ju diskutera vad i alla fall en spelare tyckte om att inte komma till start den här matchen, att nu är det ju liksom, nu jämför vi ju egentligen svaga insatser med svaga insatser, men vi är ju på inga sätt sämre varken mot West Ham eller Fulham när vi väljer att snurra på minst en handfull spelare ur vad vi normalt sett då kallar den ordinarie elvan.
Nej, men precis, det är väl det som är, alltså ett tag satt vi med problemet och liksom kunde nästan säga att hur vi än startar så känner vi att vi har samma typ av energi och glöd och liksom det spelar ingen roll om vi byter ut en spelare, för att det känns som att just nu rullar liksom systemet och fotbollen så bra ändå. Jag menar, om vi går tillbaka till ligacupfinalen och liksom perioden runt där, men nu känns det lite tvärtom liksom, att det spelar inte så stor roll om vi spelar med det som vi tycker är liksom ordinarie fronttrio, om vi spelar med det som ska vara ordinarie mittfält och sådär, eller om vi byter ut någon, för nu är istället någon typ av uppgivenhet och håglöshet och brist på precis alla de bitarna vi vill ha, tempo, intensitet, press, alltså det känns som att på samma sätt som att vi själva, vi sa väl det sist med, så på samma sätt som man själva tappade efter Everton-matchen så har väl spelarna, känns nästan som de har tappat det tidigare än oss, men de betalas ju gott nog för att de inte ska behöva visa på planen att de tappade så, men det är ju verkligen så att det spelar inte så stor roll hur det ser ut. Jag menar, nu har vi ju Alisson, jag vet inte hur noga du såg det på plats, men han har ju 2 räddningar som är av yppersta världsklass i matchen med liksom. Och visst att vi har, och kanske långt ytterligare läge där vi hade kunnat göra någonting, men alltså det är ju en match som kanske förtjänar ett kryssresultat med två lag som känns som att de bara vill att säsongen ska ta slut liksom. Och ja, då ligger vi ändå 3:a och har kämpat i toppen länge, var ju uppe på delad första plats bara under matchen liksom, och så har vi West Ham som ändå jagar Europaplatser och sådär, men de känns fan lika uppgivna de, så att det var ju inte en match som var glitter och glamour direkt, och det är så jäkla synd att se Liverpool avsluta på det här sättet under Klopp såklart.
Det är fan helt bisarrt om man bara kikar lite. Vi har ju tappat alltså 10 ligapoäng på, vad blir det, 3 veckor om vi går tillbaka, 4 veckor om vi går tillbaka till United-matchen. Att vi var så nära att ha 5 poäng mer än Arsenal. Mm. Det är jättesjukt när man zoomar ut på det. Men ska vi ta den lilla tjuren vid hornen där vad gällde Mohamed Salahs. Jag upplevde det faktiskt inte live, eller jag tänkte inte på det. Jag såg att det förbereddes det där trippelbytet. Sen dessvärre så kolliderade det ju med att West Ham dessutom gör 2-2. Men Mohamed Salah är inte helt nöjd med vad det verkar att ha börjat på bänken. Sen får instruktioner av Klopp kring hur han ska in och spela sin match. Vägrar prata med media efteråt, pratar om att if I speak there will be fire var väl citatet. Och sen då så har det ju samtidigt kommit uppgifter från David Ornstein under måndagen att Salah däremot är helt med på noterna kring att stanna i Liverpool i vad som blir något nytt då Liverpool, Arne Alligator Liverpool. Hur ska vi se på Salahs senaste dagar och reaktioner?
Nej, men framförallt har han ju varit, som vi har varit inne på, helt under isen spelmässigt, så att han blir bänkad, det tycker inte jag är något fel, varken i, ja men som du var inne på innan, det spelar ju verkligen inte spelar någon roll vilket lag vi ställer upp, utan det är samma håglösa lag, då får Klopp testa något nytt, han har inte alls funkat sen att han kommer in, alltså vi har ju snackat om det, vi har haft våra planerade byten som vi i stort sett har dragit hur när som helst i vilken situation som helst, och så dratt de runt 60. Jag kan ju tycka också kanske att det är lite konstigt, det bidrar väl säkert till en frustration att det är typ 10 minuter kvar när han ska komma in, och sen hade man ju velat veta vad det är som sägs och vad som händer där, för det är ju ingenting från början, utan han står väl redo och och gå in liksom och så
ja, om så det nu är något väl Klopp med någon handshake. Sista instruktion typ.
Precis. Som spårar ur det lite. Och det, han blir ju riktigt sur liksom. Eller han vill ju jaga efter Klopp nästan när Darwin går in där. Nej, men han vill inte jaga, låter ju konstigt, men han vill ju liksom gå efter och typ förklara eller säga någonting. Och det blir ju inte bra sen att Klopp går ut efter matchen och säger att så här, ur min synvinkel är det löst, vi har snackat. Och så kommer Salah sen och drar den att alltså, sen vet man ju inte, menar han att det kommer bli rubriker om jag säger någonting, eller menar han att det kommer bli kaos i klubben? Det vet vi ju inte, men det hade ju också kunnat lösas bättre genom att bara fortsätta vara lite sur, gå förbi där och ta inte ens den situationen. Alltså det kommer ju bli en meme, precis som Mourinho när han har sin gamla if I speak, I'm in trouble liksom. Det är lite den nivån. Och då blir man ju, alltså nu vet vi ju att Klopp ska lämna, så att så här, en av dem kommer oavsett försvinna om inte båda försvinner. Men det är ju, det bidrar ju bara till den här bittra känslan över hur allt ska sluta här med Klopp-eran.
Ja, man hann ju sitta på lördagskvällen när de bara ploppar upp också sådär, if I speak, jag läste ju den först bara som att någon will be fired, alltså att då ryker Klopp om jag typ berättade vad det liksom, då fick man ju snabbt ändå sudda lite grus och rögn.
Det var Materazzi-nivå på snacket där när Zidane skallade till honom, det var den han snackat liksom, om hans mamma på bänken.
Ja, ja, men liksom bara fullständigt arkubiserat honom där ute på sidlinjen, det kändes lite tufft, men ja, men det, och så här nu, man vet ju inte exakt vad som har hänt, men jag har ändå försökt zooma ut lite kring, för man har ju med all rätta, precis som du också sa, vi har kritiserat Salah för att hans form också har varit svikande, den har inte varit bra. Samtidigt, om vi, visst, det har funnits små perioder hit och dit, men vad har vi nu? Han kom 2017, han har alltså varit i klubben i 7 år. Det här är kanske hans största formdipp typ någonsin. Och om vi bara i alla fall ser till siffrorna. Det är liksom hans svagaste period sedan han kom till Liverpool. Och då plötsligt så har laget, som vi vinner på, tappat 10 Premier League-poäng på 4 veckor i stort sett. Vi har gått från att vara fullt med i ett titelrace, full möjlighet till att vinna en massa kuppor längs vägen också, till att vi plötsligt ändå har chans att vinna någonting. Jag kan ju också känna lite med honom att så här, okej, kunde inte jag få vara dålig i 4 veckor ens utan att hela det här laget fuckade upp allting? Vad fan hade vi varit om jag inte hade gjort mina mål i 7 år då? Och om han då känner att, vad fan, och så väljer du Harvey Elliott framför mig helt plötsligt för att jag var lite svag i några veckor. När vi tittar på vissa andra spelare som är med här vecka efter vecka fast att de är klappkassa. Jag säger inte vad som är rätt eller fel här, men jag säger bara att jag har ju viss förståelse för om Mohamed Salah känner att han får orättvis kritik med tanke på att någon jävla gång borde han väl få vara lite sämre än skitbra och laget borde ändå kunna överleva utan att de fullständigt packar ihop det.
Ja, och grejen är väl att under den här säsongen, nu har ju vi faktiskt gjort det ganska bra när han var borta en längre period där i samband med både afrikanska och efteråt och höll det uppe liksom. Men grejen är att han har ju ändå, vad är han, fortfarande tre baljor ifrån skytteligaledning typ i Premier League så sett. Så att jag menar, han har ju bidragit med sitt om man säger så, även om det har varit som vi har sagt att han ofta kanske har stått för poängen utan att prestationsmässigt göra det till 100%. Men man kan ju tänka sig att alla, alltså framförallt har han ju visat innan vilken, ja, men vilken typ av tävlingsmänniska han är liksom, där han, ja, men han grindar på liksom i det tysta på något sätt och tills han nästan på bestämmer sig att nu behöver jag gå ut och göra något uttalande här. Och jag menar där han kanske då, som du är inne på, alltså det jag kan tänka mig att man blir irriterad på, framförallt om man blir bänkad till en början och sen knappt får komma in mer än ett par minuter, med tanke på att han själv brukar bli utbytt kanske efter 60 eller någonting när han väl blir utbytt. Det måste ju vara det här att han har väl spelat sig till någon typ av förtroende, och det kan man ju inte säga något annat än, även om han är svagare periodvis för att ha spelat det här antal åren, var liksom en av de bästa målskyttarna i klubbens historia. Han har ju burit oss på sina axlar så mycket förr, och han får ju, alltså han skyddas ju inte på det sättet, eller han får ju otroligt mycket kritik om man jämför med de andra. Det är väl lite det man kan känna lite så här, att visst, han behöver ju verkligen se sig själv i ögonen, men det behöver ju alla andra också göra. Jag såg att
Luis
det var någon,
Diaz till exempel kommer ju undan som att han typ är säsongens, en av våra bästa spelare den här säsongen, men han har ju varit mycket sämre om du tittar på slutprodukten.
Ja, men alltså, exakt så. Ja, och detsamma gäller liksom egentligen samtliga skulle jag säga, och jag menar det är väl egentligen att man har så höga förväntningar på honom, och tittar du så, nu såg jag att det var diskussion på Sky och sådär, att så här, här, nej men kom upp något gammalt klipp där Carragher typ tyckte att vi skulle ha kvar Mané istället för Salah, alltså att man till och med går tillbaka till den, det är liksom han har haft liksom, två, tre supersäsongen. Nej men exakt, det har gått värdelöst där och Salah har ju fortfarande fortsatt att flyga liksom i Liverpool, gjort det jättebra och kanske tagit ett ännu större kliv sett till ansvarsfördelningen om man säger så i vem som gör mål och sådär. Och då, jag kan ju fatta, oavsett om han inte konsumerar just den biten, så kan man ju fatta att man lite tröttnar. Och sen är väl frågan, det blir väl en fråga för oss att reda ut här i sommar, huruvida man eventuellt ska ta ett stort bud på han eller inte. Men det har ju, han har inte fått mycket av det som han har spelat till sig, så att säga, det förtroendet han bör ha spelat till sig. Så han har inte fått mycket, det har ju vänt på 2-3 veckor här från att han ska vara vår bästa spelare till att de flesta nog gärna hade sett att han hade... också lite så här backtrack, varför sålde vi honom inte i somras till Saudi? Nej, men det är så här, och den är också så här, han var ju superbra fram tills afrikanska och gjorde jättemycket mål och så där, så jag menar varför att backtracka den och känna att man skulle ha gjort det då, det var ju helt superrimligt att ha kvar honom i ett läge där han är en av världens bästa spelare. Frågan är ju däremot, ska vi ha kvar honom nu framåt liksom, ja, när vi ska bygga om? Det är väl det som är den stora biten.
Ja, och det snor ju också bara tramsiga siffror. Någon som hade skickat ut 2,5 miljarder liksom, varför tackar ni nej till detta? Liverpool, så här, va? Alltså, där har aldrig legat 2,5 miljarder på bordet för det första, och till och med då hade man ändå kunnat diskutera hur man ska ändå hantera en av sina största spelare i modern historia, och om han känner att han har mer kvar att ge, och ja, satt på ett ganska nykritat kontrakt och skulle ändå kunna vara med på den här pushen med Klopp och, nej, precis som du säger, det är ju snarare nu man ska ta beslutet, och framförallt så ska man ju inte gå in i nästa säsong utan att han i så fall har förlängt, för då ska det i alla fall, för det är kanske, alltså man ska att ha med sig och kanske lära sig kring hur eventuellt Saudi ritar om den här liksom ekonomiska kartan, att även en 33-årig eller 34-årig Salah kanske kan vara intressant för dem att betala ganska dyrt för, så vi ska ju absolut inte se till att han ska inte få stå utan kontrakt om ett år. Då ska vi inte behålla honom ett år i alla fall, utan då får man ju förlänga. Men vi får se hur han är en del av Arne Slotts planer eller inte. Enligt de flesta uppgifterna så kommer han ju att presenteras officiellt i veckan. Det får vi på något sätt återkomma till. Men matchen i övrigt, jag reagerar också på, och det jag förstår, det är ju inte den sexigaste diskussionen att ha, men i det där trippelbytet så är det ju en Joe Gomez som kommer in också. Jag satt och kikade lite statistik på det där. Liverpool tar i snitt en poäng mer när Joe Gomez startar. Han var, fanta mig, vår absolut bästa spelare under 3-4 månader när han vikarierade på varenda jävla position som fanns att vikariera på. Sedan 2 månader tillbaka, när Andy Robertson, när Trent sen med tiden kom tillbaka, så bara valde vi att aldrig mer spela honom. Och det, jag förstår fan i mig inte det beslutet.
Nej, inte med tanke på den formen som han har, alltså både formen han har haft, men även, vad ska man säga, lägsta nivån som han har levererat den här säsongen. Vi har väl pratat om det många gånger, att det är liksom, man behövde hitta någon plats för honom där. Och nu har han ju istället, nu har ju han hamnat i den snurran han spelar de sista minuterna. Han fick hoppa in i 85 där i derbyt liksom, ja.
Nej, det är ditt favoritdubbelbyte.
I mitt favoritdubbelbyte, ja. Ja, men det är verkligen jättemärkligt. Detta är favorittrippelbytet nu efter bråket där med Klopp. Så jag har, ja, skönt ändå att man har fått sina två favoritbyten nästan samma vecka här. Men nej, men alltså det är jättekonstigt. Robertson har ju verkligen inte rosat marknaden heller. Snarare ditåt kanske jag skulle kolla, om jag tycker att man ska prata om spelare som... ja, men som börjar behöva varva ut liksom. För jag menar, jag kan tycka att man sitter på tal om det här med Salah-diskussionen, och jag kan väva in Robertson och en del till där. Men alltså det, när man sitter i samma diskussion då kring hur man inte kunde ta det budet och sådär, så tycker vissa såhär, men nej, samtidigt släppte Liverpool Henderson och Milner, det var så jävla dumt, eftersom det är ju ledare i omklädningsrummet. Man bara, jo, men det är nog Mohamed Salah och så vidare också. Så jag menar, det finns ytterligare en aspekt att de är en sån spelare när du börjar bygga om ett lag med en ny tränare längre fram. Och lite som du var inne på, just Salah också, tänker jag, där finns det nog, alltså oavsett formdippar och så, men i kroppen finns det ganska många år kvar. Han visar ju inget tecken på att han inte skulle vara snabb längre. Och jag menar, ja, kommer ut någon magrutebild här i sommar, så är det inte så att du eller jag kommer kunna leverera en bättre magrutebild i sommar, tyvärr. Utan det är liksom...
Tala för dig själv, Danne, men absolut.
jag tänkte nu efter helgen då, precis, ja, när de har varit i London.
Det är lite upp för spacken, men vi löser det på två.
Ge det någon vecka här. Nej, men liksom det finns ju, jag menar, kolla på den Ronaldo och så vidare liksom, det är många spelare som har kunnat spela i, jag menar, toppnivå i 5 år till. Och jag menar, skulle vi kunna få ut bara 1 eller 2 år av dem av Salah innan han eventuellt skulle gå, så tycker jag inte att man ska fästa sig vid en för tillfällig formdipp, utan det är verkligen, det är många i laget som, alltså det är väl det som kommer vara synd nu när det liksom stagnerar så här på slutet med Klopp, för att nu känner man ju att det som behöver, det, vi behöver få in en ny idé, en ny röst, någon som kanske vågar börja rensa lite, vågar ta tag i det där du inte har din liksom helt givna plats, och för allt Klopp har gett oss och för all glädje man har levt med honom, så... Ja, det kommer alltid gå att kolla så här, var det smart att säga att du skulle sluta så här. Det gav en injektion i typ 2 veckor, men det har ju inte gett en injektion på Anfield sen dess heller liksom, och så där, utan det har ju snarare bara varit ett, det har känts som en lång segdragen utförslöpa nu istället, med tanke på hur det har gått. Och då vet fan om man ens skulle ha börjat rota i det, men det kan vi ju komma tillbaka till och få sitta.
Ja, och det är lite som du var inne på Salah, det är så otroligt lätt att vara efterklok och efterhands konstruera vad som hade varit rätt eller fel. När han väl sa det, då tror jag vi var en Liverpool, ja men, supporterkår på 99% som var helt överens om att det var helt rätt att ge det här, den här pushen hela våren, att vi skulle få avslutningen och avtackningen och allting. Sen såklart så hade man väl kunnat nu då konstruera en verklighet där han istället kanske för 3 veckor sedan droppade besked när vi fortfarande var i racet om allting, och då berättade han också att ja, men detta blir mitt sista, så nu måste vi knyta samman alla band och gå för det och allting. Men jag tycker att folk försöker plocka för lätta poäng på det där. Jag tycker
det var... Jo, men så är det ju. Man kollar ju bakåt liksom, det är samma med Salah. Jag menar, det är bara att gå tillbaka till sig själv. Hur kände man när det började sippra att Saudi var sugna på Salah? Det var inte så att man bara, åh fan vad gött en pengar på sig från Saudi. Nej. Utan när man satt ju, man var ju livrädd så här, shit också, nu kommer vi tappa våran stöttespelare här liksom, och hela den biten. Så det var ju, det är ju samma sak som du säger där med Klopp egentligen. Det är klart att när beskedet kom, då taggade man väl själv till på något sätt för en sista dans liksom, och det var krönikor och det var liksom, ja, det var allt om hur mycket han hade betytt och så det är ju det, man anpassar sig till hur verkligheten passar en själv i slutändan när man sitter och ska prata om det efteråt, såklart.
Ja. Vi har redan förbrukat lite av den dyrbara tid vi hade den här morgonen.
Var det
var ju uppenbart en Gerald Kwanza, han var tillbaka istället för Konaté, involverad såklart i baklängesmålet där. Han sätter den i gapet på, jag vet inte, vi missar lite vem det är som sker, är det Bowen som skjuter det första skottet som leder till någon hörna, och sen gör de väl mål på det efterföljande. Ja. Men lätt då att hänga honom. Jag kan säga på plats den som hängs i de flesta situationer. Och vi har pratat om hans bristande försvarsspel. Alltså Van Dijk's, hur han skäller ut Trent gång på gång på gång. Det var märkbart här senast, och... Alltså han verkar vara i just den här uppspelsfasen när Kwanza sätter bollen till slut då till West Ham-spelare. Då är det bara absolut inga rörelser på Trent. Så alltså, det är liksom väldigt uppenbart. Här ska du vara Trent, här ska du få bollen. Han pallar ju bara inte ta sig dit. Och man ser också hur passivt han försvarar i alla situationer. Och det känns fan i mig, alltså som Van Dijk har tappat det fullständigt på honom. Det är... liksom, visst, vi har Klopp och Salah här nu one on one, men att Van Dijk och Trent ska spela tillsammans i en backlinje framöver, för det känns, alltså Van Dijk sätter nog ganska mycket prestige att den där backlinjen borde bli lite bättre och släppa in lite färre mål, men jag tror han känner att det är helt fullständigt jävla hopplöst att göra det med Trent i laget. Jag tror det blir en intressant diskussion kring backlinje och formation av den framåt i alla fall, för jag tror nästan inte att en ny manager kan gå in och fortsätta bygga ett Liverpool-försvar med Trent som högerback. Det kan mycket väl vara med Trent som mittfältare, det kan mycket väl vara Trent i en annan roll, men att man, om man behåller Van Dijk som mittbacksgeneral, lagkapten, den som ska leda det här, jag tror han kommer att knacka på den holländska dörren in till Arne Slot och förklara att han behöver bättre defensiv grunduppsättning i den där linjen.
Ja, sånt är jäkligt intressant, för det ser man ju inte på tv på samma sätt. Man kan ju se det i någon repris eller i något läge när de går om på varandra, men inte just det att han är på honom hela tiden liksom. Och det kanske är läget nu då att flytta upp Trent, för jag menar kvaliteten finns ju där, men vi vet ju alla att bristerna har funnits i defensiven, så att det kanske är dags att Arne, om det nu blir Arne, vi har ju det inte helt klart än, men vi räknar väl med det då, att han får flytta upp honom på mitten helt enkelt. Men det är ju också en lite spännande konkurrenssituation egentligen, för att spela som defensiv mittfältare, det har vi ju sett på ändå när han har varit som bäst. Det kräver ju också sitt försvar. Det var en Mascherano, det var en Fabinho, det är de som har byggt våra framgångsrika lag liksom. Och det, Trent kommer inte göra den typen av jobb på det defensiva mittfältet. Så det blir i så fall intressant att se hur man använder honom, men att kvaliteten finns framåt, det är vi överens med Van Dijk om, att sätta honom så långt upp i banan vi kan bara.
Ja, men lite så. Och sen får vi ju se nu, alltså Arne Slott har ju spelat en 4-2-3-1 uppställning under i stort sett all sin tid i Feyenoord i alla fall, så då är det ju två lite mer sittande. Mm. Samtidigt, en McAllister känns väl kanske mest given i en sån tvåa, och jag kan väl tänka mig att Arne Slott också tittar på lite spelare han själv hade velat plocka in. Där finns ju en Kopp Miners som han hade under en väldigt framgångsrik period i AZ och som sen har gjort det jättebra i Atalanta, ryktas vidare, och skulle väl vara en naturlig matchning att kanske Liverpool tittar på honom då. Och sen så då, med tanke på högerbacksplatsen eller vänsterbacksplatsen och till och med i mittförsvaret, så är det ju Gertruida från Feyenoord, det är väl den spelaren. Och till och med snack om att han var på plats.
Ja, det var han. Ja.
På West Ham Liverpool.
Tänkte precis säga det. Ja, det kom ut någon tweet om det, att han så här, vem är det som har sålt en plats i borta i vår sektion till honom typ, för det han hade lagt upp från den vinkeln och så på typ Instagram eller någon story någonstans.
Ja. Och avslutningsvis bara, blev du förbannad när Cody Gakpo kunde gjort mål i öppen bur, men Anthony Taylor hittar på egna regler?
Ja, men alltså först hann jag inte ens reagera på vad som hände. Men så när man insåg att så här, han har ju inte blåst i den här situationen, då är man ju inte superlycklig. Det var ju även ett annat läge, jag vet inte om du upplevde det på plats riktigt, men Paquetá kunde ju mycket väl fått ett rött kort efter typ 5 minuter. Han är ju riktigt in med sulan, så man var lite uppretad på Taylor redan. Men när den situationen uppstår, alltså jag vet fan inte vad man ska säga. Och sen det värsta är ju att han står typ och säger till Adiola så att du får sätta dig ner, typ, vi får kalla in läkare här, för att någonting måste vi göra. För jag vet inte, hur upplevdes den situationen på plats egentligen? För jag tänker, du kunde inte ha reagerat på, eller vad tänker man, att det var frispark men att Gakpo sprungit fram, eller vad tänker du det liksom?
Man hör ju inte signalerna så tydligt.
Nej, precis.
Så jag tänkte att frispark, men att typ eventuellt att Ariolas ändå har missuppfattat den och ändå tagit en, alltså typ att ha varit som ett nedsläpp och han tar en touch och plötsligt är spelet igång. Och sen, samtidigt, vi hade ju en liknande i Bayern München Arsenal när de gör den här insparken, där normalt sett brukar ju Raya kasta den med handen till sin mittback för att just visa att jag har inte startat spelet, men där slår han ju den med foten och då är den ju faktiskt igång. Och sen om det är Saliba eller Gabriel som tar den med handen, och det ska ju egentligen vara straff. Men här är ju den här ändå, alltså att domaren någonstans kan, sen blir det ju fel, och jag förstår, det är lite frustrerande för oss Liverpool-supportrar med tanke på att man kunde ju inte ens blåsa av matchen 7 sekunder efter man hade insett ett fel mot Tottenham, och däremot så nu då kan man använda sig av den lilla asterisken som är typ the spirit of the game. Vad förväntar sig spelet? Jo, fotbollen förväntar sig nog att vi ger inte bort sådana här mål bara för att det råkar bli en miss. Så det är ju helt rätt. Jag tycker det är helt rätt att blåsa av det. Sen förstår jag frustrationen. Men det känns också som att vi letar. Alltså när folk så här lägger detta till listan över saker som gör att vi är bort och blåsta av domarkåren från att vinna titeln, då känner jag bara att vi har nog löst det ganska bra själv.
Ja, men där håller jag med. Jag var ju snarare, man blir förvånad, alltså det är mer i efterhand, det är på tal om efterhandskonstruktioner, det är ju efterhand man har insett att så här, det är då man tycker att det är sjukt, alltså när det händer och han blåser, så tror inte jag, då reagerar jag nog inte, alltså då kollar man typ, man bara okej, Ariola är väl, han är väl skadad då, han har väl blåst för frispark i och med att han inte har reagerat sådär. Men det som är lite synd är ju att Gakpo inte bara trycker in den, alltså även om han då har blåst, så tänker jag då kanske de behöver ta någon
typ, så han har sprungit i full fart fram och dunkat in den, då hade det ändå blivit en diskussion kring, och så hade de ju fått kolla, och då hade de sett, nej fan, det är inte avblåst.
Exakt.
Då måste vi nu gör det, men eftersom Gakpo bara går och lunkar fram liksom, då kan ju Taylor bara liksom, hallå, nej, han skulle egentligen starta den, bara backa bak lite så börjar
Och liksom. Där håller jag egentligen med dig om att det här, eller där kan jag hålla med det här spirit of the game-känslan, typ att men det vill vi egentligen inte, att det ska bli sådana mål, alltså man har blivit lika sur om det hade blivit mot den liksom. Det finns ju en uppsjö av sådana mål i liksom historien i landskamper och VM-matcher och sådär, men där känner man väl att det är inte det som gör att vi inte vinner på London Stadium liksom, men och då tycker jag inte heller. Alltså då kände jag bara så här, men dunka in den, då var inte så jävla dum att hoppa över bollen när du väl har lunkat fram, även om han har blåst. Alltså bara så här, dunka in den då, ta ett gult kort om det är det som krävs. Jag menar, där får vi fan skylla oss själva. Nu satte han ju inte bollen i målen då, så vi kommer ju aldrig kunna skylla på att vi fick ett mål bortdömt eller någonting i alla fall.
Nej, och liksom,
som sen du säger, är det klart, ja, att det är ett haveri till situation, men jag menar, jag kan ändå känna så här, det var inte där, ja, jag kände att matchen avgjordes.
Dunka in den och sen ställer sju pers runt domaren och skriker, men vadå? Vi har ju, du har inga belägg, du kan inte ens hitta i varummet nu varför det här ska dömas bort. Alltså det finns ingenting.
Men, och fy fan, det ljudet från varummet hade man velat höra. Det var sipprat ut lite sådana från andra matcher. Fy fan, vilket kaos det är där inne alltså. Vilken ens går då de skriker och så. Det hade varit spännande. Great process, boys.
Exakt. Kunde vi ringt upp Klettenberg och Nottingham-gänget för att avrätta Anthony Taylor på något jävla torg där. Sheriffen av Nottingham kommer och bara hugger huvudet av honom. Liksom.
Fy fan sen. Men den är ju, det är klart att det är samma sak där. Bittert, 2-2. Vi tappar ytterligare mark och då är det klart att man vill hitta sina anledningar. Men som sagt, jag tycker inte att det är det vi tappar matchen. Börja med för fan inte låta Bowen nicka in ett mål kanske. Det kunde väl varit steg ett, och sen kunde vi tagit det därifrån.
Ja, det var inte, Michael Antonio var inte jättehårt bevakad när han gick in 2-2 heller. Herregud, och inte jättemycket press på inläggsspel. Och det var också så, det var också helt uppenbart, jag vet inte om man kände det hem, men det var ju när de förberedde trippelbytet, och det var liksom som att de bara slutade alla spela i 3-4 minuter på planen, bara så här, okej, men då, det är väl kanske jag som ska ut, så jag kan ju lika bra stå stilla här liksom så här. The heads are gone, Danne. De pallar fan inte någonting. Vi får se om de studsar tillbaka lite mot Tottenham på söndag. Vi måste tyvärr avrunda här för att få ihop logistiken. Men vi kommer tillbaka med en längre sittning efter Tottenham-matchen om en dryg vecka. Så håll till godo, misströsta inte. Inne på patreon.com/lfcpodden så finns där tipstävling inför Tottenham-matchen. In där och var med och ha en fin Valborg och ett skönt första maj-firande om ni är ute på gator och torg och marscherar. Men ta hand om er så länge i alla fall, och så är LFC-podden snart tillbaka igen. Liverpool are champions of Europe!